Podplay.
Hej, Hasse Brontén här. Först ska jag bara säga att veckans avsnitt av Snutsnack sänds i samarbete med Renault och Upplands Motor. Ja, jag kör ju själv en Renault Koleos. Det är ju en riktigt rymlig och fin SUV, eller SUV kanske man ska säga. Men vi har börjat kika lite på Renaults laddhybrider. En laddhybrid är ju när el och den så kallade förbränningsmotorn samspelar för att liksom ge lite mer maximal effekt av båda motortyperna. Bättre för miljön helt enkelt. Ja, och i laddhybridsväg så har ju Renault allt från den kanske aningen mindre Clio till familjebilen Megane, och sen har de ju även SUVen Captur. Och jag måste erkänna att jag gillar ju att provköra bilar. Så vi ska dra till Upplands Motor nu här under kommande helg eller veckodag kanske blir, vad vet jag. Vi kanske ses där på Upplands Motor. Hoppas det. Ja, nu ska vi alldeles strax rulla igång veckans avsnitt, och min gäst den här veckan är Kerstin, och vi kommer att prata om saker som kanske poliser borde rent generellt kunna hantera betydligt bättre. Ja, våren börjar närma sig, och glöm inte att du kan dricka din vårkaffe ur en Snutsnack-mugg, eller varför inte införskaffa dig en riktigt bra vattenflaska och ha efter träningspasset. Vi har ju lite merch på snutsnack.nu, så smit gärna in och kika lite där. På sociala medier finns vi, både på Instagram och på Facebook, och vill du stötta podden så kan du göra det och samtidigt bli Patreon. Gå in på patreon.com/snutsnack. Ja, och passa på att tacka för all positiv feedback gällande senast Patreon-avsnittet då med Fredrik, när han berättade om sin upplevelse när han var på semester under tsunamin i Thailand. Det var väldigt intressant. Ja, och skulle du som företagare vara intresserad av ett samarbete med en av Sveriges mest populära intervjupoddar? Tveka inte då, utan skriv ett mejl till info.snutsnack@gmail.com. Men nog pladdrat från mig nu här i början. Vi drar igång veckans avsnitt med Kerstin. Var försiktiga där ute och ha en riktigt trevlig lyssning.
13.10 kom. Ja, det är uppfattat. Vi tar det. Slut. Bra, klart, slut.
Varmt välkommen till Snutsnack, Kerstin.
Tack snälla du.
Hur är läget?
Ja, men du, det är bra. Riktigt bra faktiskt.
Ja, ja, för vi sitter ju, nu sitter vi i studion och spelar in där och det krispiga bra ljudet. Men det är ju också liksom en liten så här, det var mer vårkänsla igår i slutet på mars nu, men nu är det på gång lite.
Mm. Ja, det är väl vår det här också då, tänker jag.
Mm. Så det är kanske därför man mår lite så här bra i kroppen.
Mm. Ja. Och vi är ju här.
Ja, vi är här. Senast jag såg dig, vi har aldrig träffats förut, men sen jag såg dig, det var faktiskt att du var på Nyhetsmorgon på TV4.
Stämmer det.
Med anledning av att du har skrivit en bok. Jag tänkte vi ska återkomma till den här boken, vi ska få berätta mer om den såklart. Men jag skulle vilja veta lite mer vem Kerstin är.
Mm. Ja, det är en ganska komplex fråga att svara på sådär, men... I sammanhanget här så är det väl så att snut och polis, ja, jag blev polis. 1992 började jag polisskolan. En ganska krokig väg till polisskolan. Men ett ganska självklart val när jag väl var på plats. Jag har trivts att vara polis. Jag tyckte om det. Jag passar nog för polisen, och polisen som yrke passar bra för mig. Men det är klart att det finns otroligt mycket där. Och jag tänker att det är därför min bok har kommit till, som faktiskt inte fungerar. Just men polisyrket är ju fantastiskt roligt.
Ja, det är ju det. Och till och med jag som så här ex-polis får ju då lite såna här... Man vill ju ut ibland när man hör liksom de här spännande historierna.
Men visst vill man, och visst känner man så här att någon gång ibland skulle man vilja liksom åka lite radiobil.
Ja.
Det är väl det man saknar.
Ja.
Ja.
Och köra lite blåljus och sådär, det är... Ja, men om någon kom in här nu så alltså vill ut och köra till blåljus, ja, men då avbryter vi här och så åker vi lite.
Så kör vi.
Ja.
Tänk du och jag i ett pass. Det skulle vara kul vi skulle ha det.
Ja, det skulle vara jätteroligt att se hur jag som jobbade då för 15 år sedan polis, hur man skulle funka. Men jag tror det skulle gå ganska bra.
Ja, men jag är helt säker på det. Jag tror att det skulle fungera. Jag kan säga att det är massa saker som vi inte skulle klara av. Kanske rent tekniskt i bilarna eller hur man rapporterar eller hur man förväntas göra. Men själva liksom ingripande tror jag inte vi skulle ha något problem med.
Nej. Och jag tror också, jag skulle vilja liksom koppla det till min... Jag blev ju pappa igen då när jag var 52. Mm. Och var ju pappa när jag, blev pappa när jag var 23, 24 då. På ett sätt så är jag liksom en väldigt, väldigt mogen och klok pappa. Jag tror att det är kanske så med det polisiära ibland att... Det är liksom lite mindre testosteron i min kropp. Det är betydligt mindre prestige i mig. Och jag tror att...
Tror du inte att man är lite mer närvarande?
Jag tror det.
Att man kanske har en annan förmåga att stanna upp.
Mm, jag tror det. Mm. Varför var din väg till polisyrket krokig då? Var du på väg någon annanstans?
Liksom, ja, men jag var absolut på väg någon annanstans. Däremot kan jag ju se så här i efterhand att det i mångt och mycket är samma sak. Jag hade ju... siktet inställt från väldigt, väldigt tidig ålder att jag skulle jobba inom vården och jag skulle bli sjuksköterska. Mm. Jag kan bli lite besviken kanske på mina föräldrar att sjuksköterska var det jag skulle kunna bli. Det var aldrig någon som pratade med mig om att jag skulle kunna bli läkare. Den diskussionen fanns aldrig. Och det fanns inte ens i min vision, utan det var sjuksköterska och det var alla nöjda med. Min pappa är bonde, min mamma jobbade på bank och ja, de tyckte väl det räckte så. Men visst kan jag sakna den diskussionen utifrån att man skulle kunna gjort någonting mer. Men att jobba inom vården, det var självklart.
Det är intressant. Det är så intressant tycker jag när man när jag tänker tillbaka också på mina föräldrar, vad de påmärkade utan att egentligen bestämma. Mm. Min pappa ville absolut, jag ville ju bli skådespelare.
Mm. Det ska du ju snart bli.
Ja, jag jobbar ju på det hela tiden faktiskt. Och får några små roller här och där. Men det var ju egentligen uteslutet från min pappas sida då. Mm. Det var ingen riktigt yrke och så jag strök det helt enkelt. Mm. Och där hade man ju också velat ha kanske den diskussionen som du nämner om varför
exakt,
inte
och
liksom.
Exakt, bolla det lite fram och tillbaka hur man tänker kring det. Jag hade en ganska dålig betyg på gymnasiet så att jag var tvungen att plugga på komvux. Och insåg du att jag faktiskt... tyckte det var ganska kul att läsa. Jag hade ganska lätt för det. Det var helt ointressant hela grundskolan igenom, egentligen hela gymnasiet. Okay. Men så insåg jag då på komvux att det fanns andra alternativ. Jag började fundera på om jag skulle bli jurist. Och jag funderade på att bli präst. Och egentligen handlade det mer om att för mig är det väldigt intressant varför man är som man är och varför man gör som man gör och vad det är för beteende som leder i olika riktningar. Och jag har också ett stort behov av att förstå, men att också finnas där och hjälpa till. I samband med att jag läste på komvux så jobbade jag på rättspsyk och stötte på poliser egentligen för första gången i mitt liv. Och jag tror, det här var ju då i 1991, så hade man ganska stora kampanjer för att söka till polisen. Jag anar att det är det man lyckades liksom fånga mitt intresse för polisyrket där. Så att det var många olika delar i det, men det blev intressant att se om jag kunde, om jag skulle klara av det överhuvudtaget. Jag hade egentligen inte tränat hela mitt liv, jag är hästtjej så att, det fanns ju en viss råstyrka. Men alla sa ju att fystesterna var ju så grymt svåra.
Fast det var de ju inte.
Nej, de var inte så svåra. Men det är klart, det fanns ju de som misslyckades och så ska vi inte säga. Det är klart att det... Men, ja, men det lockade.
Om du var liksom medeltränad så skulle du egentligen klara av det. Om du inte var rädd för att dyka ner för den här hämta på i vattnet.
Nej, men alltså det som var svårigheten av tjejerna var väl den där dockan.
Ja, just det.
77,5 kilo och lyfte upp den. Och jag tror att det var där många, i alla fall tjejer, den liksom...
Just det.
Som var nära mig så att säga, som prövade. Det där
var samma docka man tog, både tjejer och killar då?
Ja.
Okej. Okay.
Så att den vet jag många misslyckades med. Sen var det den där cykeln, vi cyklade ju också.
Ja, just det. Konstigt. Vi gjorde sit-ups, kommer jag ihåg.
Ja, jättekonstigt.
Och det där hämta, det gjorde man också när man sökte till... Jag vet inte, jag sökte livvakterna, tror jag. Man skulle hämta någon sim och hämta något på botten. Liksom.
Ja, jag sökte också livvakterna, men jag... Då vägde dockan 90 kilo så att det var inte lika lätt.
Nej. Jag har tjatat så mycket i den här podden om när jag misslyckades med att söka till livvakterna så vi ska inte ens gå.
Nej, då lämnar vi det. Vi stänger den dörren, eller hur?
Vi gör det. Men när du var färdigutbildad då, när den här krokiga vägen liksom var slut och du hade liksom gått på polisskolan och sådär, och kändes det rätt när du gick på skolan eller kände du att det kanske ändå skulle blivit... präst eller sjuksköterska eller så, eller var du då på rätt spår liksom?
Ja, men det var jag väl utifrån att jag var en stolt polis som ändå klarade av det. Och jag trivdes ju både med uniformsyrket och vad det innebar. Ja, men jag tyckte nog att det borde vara coolt och viktigt.
Mm.
Sen tyckte jag att det var en svår organisation att passa in i.
Mm.
Jag hade lite svårt för det här liksom att alla ska vara lika. För mig har det varit så viktigt att man får vara den man är och att annorlunda betyder att vi kompletterar varandra.
Mm.
Och att det var det jag trodde var viktigt utifrån liksom polisingripande till exempel. Men väldigt tidigt så, jag hade ju jobbat inom psyket och jag hade ju liksom inte min fysik kanske för mig för att ingripa på ett brutalt sätt, utan då blev det ju att prata med folk, vilket jag tycker egentligen alla borde utöva.
Mm.
Men vägen till att kanske ingripa mer fysiskt var väl längre för mig, för att både för att det är så jag är, men också för att jag har inte kanske den fysiska förmågan på det sättet. Och då ska man ju förstå, det är ju om någon är brutalt arg så spelar det ingen roll hur mycket du klarar av att tekniskt hålla i den. Då kan de ju i princip kasta iväg den om de skulle vilja.
Ja, men absolut.
Men då fick man ju höra att man skulle inte jamsa, man skulle inte prata för mycket, man skulle inte, utan det ska gå snabbt, ingriparna skulle gå fort.
Mm.
Vilket jag aldrig fattade, varför det skulle gå så fort hela tiden. Det är klart jag förstår om vi hade något pågående, men det var inte alls ofta som det var något annat pågående. Vi hade ju ganska mycket tid.
Ja, jätteintressant det där. Jag lät ju mitt hår växa.
Ja, du tillhörde dem du.
Ja, för vi började jobba civilt där. Och jag jobbade ju på Norrmalm och det här var i början 90 då. Och det var press alltså.
Mm.
Att liksom bara, och precis som du säger, men vänta nu. Jag ska jobba civilt, jag ska springa runt på plattan. Mm. Inte ganska smart om jag inte har rakade skallar som ni har på piketen. Mm. Inte det att jag har tänkt till lite grann.
Mm.
Men det var ju mycket faktiskt, mycket gliringar jag fick alltså. Mm. Mycket. Vi spelade innebandy och sänkbruden och...
Absolut, och det där var ju absolut inte liksom okej överhuvudtaget. Just långhåriga killar fick ju mycket skit där en period.
Men samtidigt så kände jag på något sätt där, alltså i min grej, jag vet, jag var snubbe, att en del, de hånade mig, men det var liksom ett hån som så här typ, ja men...
Fan, kärlek i hånet kanske?
Ja, men liksom, varför inte du vågar låta håret växa? Mm. Vad är problemet?
Nej, men så kan det väl vara. Det jag tyckte var jobbigt var väl kanske de här... jag menar att hierarkierna på något sätt var färdiga. Mm. Det var också färdigt hur man skulle göra för att bli liksom bekräftad och bejakad.
Mm.
Och att det fanns inte så stort utrymme för att man faktiskt kunde hantera ingripande på olika sätt. För det man ska veta är ju att varenda ingripande är unikt. Med en unik människa och en unik... Det är ju nytt hela tiden.
Mm. Mm.
Och absolut att man kan ha sin erfarenhet, man har liksom ett lagstöd som man måste hålla sig till och man har en erfarenhet utifrån hur de här liksom individerna brukar fungera. Men sen så måste man ju kunna få vara lite liksom innovativ i den lösningen. Och det tyckte jag inte det fanns så mycket utrymme till.
Mm.
Det var inte heller så mycket...
Var jobbade du när du var färdig?
Roslagen.
Roslagen, mm.
Så jag tycker inte heller att man hade så mycket... Att det var så individbaserade ingripanden, utan det kändes väldigt mekaniskt.
Också om man tittar på skolan när vi gick ju nästan samtidigt 88-92, så handlade det ju väldigt lite just om den biten egentligen, utan det är mycket lagteknik, så här lagtekniskt, man har gjort övningar, vi avbryter övningen, vad hade du för lagstöd? Men han var så pass berusad så att, bra. Men väldigt sällan liksom kanske...
Vad kul, för jag nämner just det i min bok, det här att jag saknade den här frågan varför som så ofta hängde i luften.
Okay.
Att man pratar om liksom, varför blev det så här, varför gör man så, vad finns det för alternativ?
Okay.
Att man liksom avslutar så fort, man bara är så glad att ett ingripande är över och sen släpper man det.
Och ibland var man ju glad över att vissa ingripande var
över. Ja, det kanske man var, men också då hängde ju ännu kanske mer varför kvar.
Mm.
Någonstans. Och det återigen till det här med bråttom, att det kanske inte var så bråttom.
Nej.
Utan man hade kunnat gjort, och jag menar, det tycker jag ju, det är ju liksom kritisk till i samhället i stort, för vi har en väldigt många myndighetsaktörer som kanske inte ens gör det som förväntas av dem. Och sen så har man ändå mag att peka på någon annan och säga att de inte alls gör vad de ska.
Uh-huh.
Så vi har ju en gråzon på väldigt, väldigt många håll. Och om man då som inom polisen bara gör precis det som man förväntas göra och inte lite till, då kommer vi ju ha väldigt mycket gråzon.
Mm.
Jag slogs extremt lite som polis. Jag tror att det finns två anledningar till det. En anledning är att jag hatar att slåss, och då undviker man att slåss. Och det gjorde jag genom att prata. Och sen älskar jag att prata med folk. Och jag tror också att vad ska man säga? Jag har varit inne på det tidigare. Jag tror att folk som kommer ut som poliser och beter sig som de tror att en polis ska bete sig, det upptäcks. Du är inte genuin liksom. Men att vara sig själv är ganska lätt. Men om man tror att det inte duger att vara sig själv när du är på uniformen, utan du försöker vara någon annan, så genomskådas man och man tas inte på allvar på samma sätt. Det här är ju liksom min egen tes då, va?
Ja, för att jag säger ju lite emot den, vilket är intressant. För att för mig är det lite grann att man... Jag upplever att man tvingas in i någon roll som man förväntas vara ganska tidigt på skolan. Och sen så kanske man liksom bejakar det och blir där och tappar bort sig själv i det ganska fort. Men jag upplever att det är ganska många som inte vågar riktigt vara sig själva, utan går runt och... Liksom...
Nej, men då tror jag vi talar samma språk. Alltså, det vikten är ju att vara sig själv.
Mm. Absolut, men att du ändå måste vara
på ett sätt, speciellt
på ett sätt som förväntas det. Det är så jag tänker. Mm. Att man...
På ett visst sätt så tror jag att det ligger lite i det. Och jag tror också att det ligger mer i det när man jobbar i uniform, i turlag på större stationer. Så jag kom ju ganska tidigt till att jobba civilt, vilket passade mig fantastiskt. För att jag trodde inte, vi hade inte riktigt den pressen på oss att bese oss som ordningspoliser. Så att
nej,
säga.
Och jag tänker det du beskriver lite grann, det är ju också... Det som man sen ville slå sönder med allt vad man kunde, de här subgrupperna som ändå bildades där på 90-talet, och man sa att de där får vi inte ha kvar, för det fanns ett hot och en fara. De där grupperna blev så starka och de blev så bra.
Mm.
Men det fanns en otrolig tillit och en trygghet i grupperna. Men det var som att andra blev avundsjuka och tänkte att ja, men de har någonting som inte vi har, och då är det farligt. Men jag tror ju att det är det jag liksom efterlyser inom myndigheten i stort. Den här tilliten och den här tryggheten som vi behöver ha alla till mans för att vi ska kunna göra bra ingripande på stan.
Mm.
För om jag inte är trygg och jag inte riktigt vet hur jag ska vara eller agera i olika situationer, då kommer jag inte heller att kunna göra något bra ute på stan.
Nej.
Och då blir det de här våldsamma ingripande. Då blir det inte de här som du och jag då pratar med om. Utan då gör jag något våldsamt, för att jag kan inte hantera situationen.
Och på min tid var cheferna inte bättre än vad de är idag, tror jag. Men det startades upp en liten grupp som heter Citygruppen på Norrmalmspolisen, som bara skulle patrullera på Plattan. Och det var en ganska liten grupp, vi var väl bara 4 eller 6 poliser, och vi sökte från samma turlag, och det var ett massa tjafs. Hur den var så fick vi de här tjänsterna då. Och då fick vi då uppstramning av, han hette Hylander, hette han, chefen för Norrmalm då. Vi fick inte ha baseballkepsar på oss om vi gick civilt. Som att det liksom att vi blev,
wow, då hände det.
Som att vi hade blivit en ny baseballliga om vi bara hade satt på oss kepsarna liksom. Det fick vi stränga order om, och han sträckte upp oss om det ena och det andra. Men istället så skulle han gjort som vår chef då, Affe Ärlig, som vi hade, som var en nära pension. Han bara, jag litar på er, ni är mina grabbar, sa han alltid. Och vi ville bara göra ett bra jobb och inte bete oss illa eller något sånt där. Men när man fick den här tilliten av chefen, vi sprang på Plattan, han sa, gör...
Exakt, och det är exakt den som jag... För jag har under flera... Liksom, det var något som var viktigt för mig från början, och sen började jag liksom studera det mer och mer. Hur vi förhåller oss till varandra och vad tilliten gör. Och jag bedömer att man har en låg social tillit inom polisen, där det finns en rädsla för att inte göra rätt.
Mm.
Och att man också vill kopiera en mästare. Om jag vill bli chef, så kopierar jag ju den chefen, oavsett om det är en bra eller en dålig chef. Och jag kommer också att belönas för att jag beter mig ungefär likadant.
Mm.
För vi vill ju gärna spegla oss i varandra.
Och det kommer ju sen när någon då söks det tjänster och så
exakt.
Tittar chefen på vilka som söker tjänster och så ser han den här som...
Som ser ungefär likadan ut och som har ett beteende som man kan liksom både känna igen och så tycker vi om personen i fråga för att den ställer sig nära en.
Mm.
Och då är vi ju snubblande nära vänskapskorruption och annat.
Mm. Intressant. Det här kan man ju se inte bara inom polismyndigheten.
Såklart inte.
Titta lite på den branschen jag är nu, liksom i underhållningsbranschen. Mm. Det är ju aldrig negativt att känna någon.
Nej.
Som har speglat sig lite i dig.
Exakt. Så är det ju. Och jag menar, det finns ju fördelar i det. Det ska ju inte bara vara liksom nackdel, för att det är klart att man måste kunna bli vänner och att man ska kunna liksom komma nära. Men det farliga blir att när man som inom polisen så gjorde man ju en omorganisation 2015 när man skulle slå sönder liksom befintliga strukturer. Man ändrade på väldigt mycket och skulle ta bort chefer som man kanske bedömde inte fungerade. Men sen flyttade man bara om dem geografiskt.
Mm.
Vilket innebär att all historik finns ju kvar.
Mm.
Det gör ju också att man håller, alltså man har hållhaka på varandra. För jag kan ju inte säga att du inte gör det bra, för då kommer du säga att jag inte var bra.
Ja, jäklar.
Så då har man ju liksom kvar de här gamla strukturerna. Vi slog inte sönder någonting, vi ändrade lite geografisk indelning.
Mm.
Men cheferna finns ju kvar, mångt och mycket finns det ju samma chefer kvar som när du jobbade.
Mm. Ja, alltså riktigt bra chefer. Jag kan nämna några stycken riktigt bra chefer som jag haft.
Vad kul.
Mm. Framförallt en som jag hade på Rave-kommissionen som... Vad fan heter han i förnamn? Jag kommer bara ihåg efternamnet. Men var otroligt engagerad. Otroligt här och nu. Mm. Visste vad du höll på med, vad du gjorde, hur går det och så vidare och så vidare. Riktigt duktig. Och kände ut, alltså för att vara chef så var han väldigt down liksom med gruppen och så vidare och så vidare. Otroligt bra chef, riktigt riktigt bra. Hoppas han är kvar som bra chef någonstans.
Vad roligt.
Mm. Så det finns
så
också,
det är klart, precis, det är klart att de finns.
Det finns bra chefer, men jag kan också tyvärr nämna en del riktigt dåliga.
Mm. Det är ett annat program.
Ja, det är ett annat program. Men hur var Roslagen då? Hur funkade det liksom om vi bortsett från de här tankarna kring att man kanske inte att det gick lite snabbt och sådär. För jag tror många kan ha den känslan att det ska pushas på och det ska gå. Hur var det liksom att
jobba där? Roslagen var ju fantastiskt. Vi hade ju, alltså Täby är stan på landet och Roslagen var ju egentligen allt vad man kunde tänka sig utifrån att jobba på landsbygden. Det är ju en väldigt... så då hade vi ju inte Norrtälje när jag började, det kom ju sen.
Okej.
Okay. Men... till slut så hade vi ju liksom ända upp till Hallstavik. Det var ett distrikt på 14 mil, så det är ju som ett Norrlandsdistrikt.
Just det.
Samtidigt som vi ändå hade närheten till stan. Vi hade liksom Täby, vi har Danderyd, så här, men liksom ganska tätt befolkat och den typen av jobb, om man säger så. Så att det var ju lärorikt. Det var ju dessutom öar. Vi har ju, hade ju Vaxholm och hela skärgårdslivet. Så att man ställdes på många prov kan man ju säga, vilket var ju jättenyttigt och jättebra.
Så ganska varierade arbetsuppgifter som
polis. Verkligen. Ja, men det var ju alltid från viltolyckorna till slagsmålen hemma eller lägenhetsbråk. Eller...
Mm. Jag har fortfarande aldrig varit på en viltolycka.
Nej, men det sa ju sådana som kanske jobbat in i stan. De tyckte det var intressant när de kom på sin första viltolycka. För det hade de inte fått göra när de gjorde aspiranten i stan till exempel. Så.
Vad hade du för tankar liksom om din polisiära framtid när du jobbade där och hade jobbat några år kanske? Så här, fanns det någon målbild kring, för det finns ju så mycket olika tjänster. Det är ju någonting som är väldigt positivt med polismyndigheten att man kan göra väldigt olika saker. Fanns det sådana tankar hos dig?
Liksom? Nej, men jag var väl inte riktigt klar i den tanken. Jag vet att många hemifrån Karlskrona var väl helt säkra på att jag skulle hamna på rytteriet eftersom jag hade ridit i alla år. Men ganska snart så var jag väl säker på att där var jag inte så intresserad av att vara. Av olika anledningar. Men... nej, men jag var inte färdig vad jag skulle göra för någonting. Men jag insåg ju som sagt att om man skulle någonstans, alltså utifrån belöningssystemet, så skulle man ju bli chef. Mm-hmm. Så var det ju. På mitt sätt att se det.
Mm.
Så att jag var på Danderyd och närpolischef var väl liksom det som jag Ja, men det blev väl min målbild där. Och jag sa det till min närpolischef att det är det här jag vill göra. Så jag drog ut alla ansökningar i hela landet för att bli närpolischef.
Okay.
Och så såg jag vad det fanns för kriterier. Och sen började jag bocka av. Så jag läste förvaltningsrätt, jag läste arbetsrätt, jag läste allt det här för att jag skulle i alla fall kunna konkurrera rent teoretiskt.
Mm.
Och sen krävde man ju någon form av arbetsledarutbildning. Och då sa jag till min chef, jag behöver för första få vicka för dig. Och sen behöver du skicka mig på de här arbetsledarutbildningarna. Han bara, jajamän, det gör jag. Så att jag gick arbetsledarutbildningen i Stockholm. Lyckades väl göra ganska bra ifrån mig, så sedan jag blev kurschef på den utbildningen. Ungefär i samma veva fick jag ett stipendium och läste till NLP coach.
Vad innebär det?
Alltså Neurolinguistic Program, det är en coach utifrån alltså beteenden, och det är en coachlinje helt enkelt.
Okay.
Men och insåg att det där var ju ganska kul. Ledarskap, coachning, alltså beteenden. Och då var jag så här, ja, men jag var fortfarande väldigt övertygad om att jag skulle bli närpolischef. Och då saknade jag utredningsvana. Jag hade utrett som ungdomsutredare, men jag behövde åklagarledda ärenden, jag behövde tunga ärenden. Så då sökte jag en tjänst på familjevåld och fick ju den. Så då jobbade jag med familjevåld ett antal år. Och sen sökte jag en tjänst på Rikspolisstyrelsen som utredare.
Vad var det som lockade mig att bli chef? Varför ville du bli chef?
Nej, jag är inte så sugen på att bli chef. Däremot var jag sugen på att utveckla mig. Och jag såg inga andra utvecklingsmöjligheter än att bli chef.
Okay.
Men på vägen mot att bli chef så började jag utveckla mig. Jag blev aldrig chef. Och det var, jag insåg ju där och då att det var inte det som var intressant. Men det som var intressant var att ha en målbild och sen så samla på mig massa på vägen dit.
Mm.
Men det jag började jobba med mest egentligen, och det var ju inom polisen är det tillika uppgifter att jobba med utveckling och eller utbildning ska jag säga. Så jag jobbade med polisens ledarskapsutbildningar, förändringsledning, processledning, pedagogik. Allt det gjorde jag liksom vid sidan om, samtidigt som jag jobbade på Rikspolisstyrelsen och på NOA och på familjevåld. Så att, liksom, jag kom fram och tillbaka i de där arbetsuppgifterna under några år.
Mm. Jag tänkte att jag skulle fråga dig innan vi ska gå vidare och prata om varför jag såg dig på Nyhetsmorgon. Men jag brukar alltid fråga min gäst om ett case eller ett ärende som sitter kvar i minnet hos dig av en eller annan anledning. Liksom. Och den frågan tänker jag ställa dig också. Har du något sånt här ärende eller någon händelse under den tiden som du jobbar som polis som sitter kvar lite starkare?
Ja, men det så är det. Jag har ju jobbat, som jag sa, med familjevåld, sexualbrott och utsatthet mot barn. Det har jag också granskat barnporr.
Mm.
Och jag får ju ofta frågan utifrån, klarar man det? Och mitt svar på det är att nej, det gör man inte.
Nej.
För mig var inte att titta på filmer och bilder det värsta, utan för mig är det ljuden.
Okay.
Och de kommer ju alltid finnas kvar. Och de är ju där. Och utifrån det då så har jag en händelse. Och nu ställer du frågan, så nu får du ju det här ganska jobbiga svaret. För det här är ju inte på något sätt... inget roligt ärende om man säger så.
Nej,
men det var en flicka som under alltså 10 års tid hade blivit, hennes styvfar hade förgripit sig på henne.
Mm.
Och han hade filmat under alla år övergreppen. Från början så var det en dold kamera, sen inledde de en relation. Och det kunde vi prata väldigt länge om, det här med att när man liksom, hon var ju med honom, han tvingade inte henne rent fysiskt, utan hon trodde att det var så här det skulle vara under många, många år. Hur som helst, till slut så anmälde hon honom i alla fall, och när vi sen utredde det här, då fick vi ju sitta och titta på alltså 10 års övergrepp. Och vi hade dessutom, för de var ryska, så vi hade en rysk tolk som dessutom fick sitta med och då översätta hela tiden vad som sades och vad de höll på med för någonting.
Just
det. Den kommer aldrig släppa. Aldrig, aldrig, aldrig någonsin.
Varför tror du att det sitter starkare än andra? Om du har jobbat med andra sådana här. Mm. Varför blev just det här ärendet då så
För det första så var det så intensivt och vi jobbade med det så länge. Vi också var ganska få som jobbade med det för att ja, det var väl resurser, men också att vi var inne i det ärendet. Jag vet inte. Det var den här flickans ögon som tittade in i kameran när vi samtidigt som pappan tvingade henne. Och ljuden.
Just det, för du nämnde att liksom, det var ljudbilderna som... Kan, är det några ljud som du kan återuppleva liksom i huvudet ibland?
Ja, men det är klart. Det är ju liksom, de är ju där. Och det är ju alltså flickans nej som är de värsta. Men de har ju varit, vi har ju tittat liksom på där vi inte ens har kunnat identifiera. När man utreder sånt här och man tömmer till exempel en dator, så får man ju också väldigt mycket bilder som vi aldrig har identifierat. Vi vet inte vilka det är. Det är liksom bara ett filmat material. Och då är det ju någonstans ute i världen någon som vi inte ens vet vem det är som är utsatt för det här.
Vi har pratat om den här typen av brottslighet tidigare i podden och det är så här, man blir så uppgiven. Samtidigt så blir jag så här, jag tänker på alla som kallar poliser för grisar och så här, det kanske man har en ibland en anledning till att göra om man har varit med om någonting, vad vet jag, men poliser griper såna här också. Det här är bra arbete att göra. Liksom. Det här är väldigt, väldigt bra. Nej, men också att vi pratade om att det finns liksom, det finns forskning gjord som visar att så många procent, jag kommer inte ihåg exakt vad det var, om man har liksom en pedofil läggning. Och många söker hjälp för det här, alltså inser att det här är inte bra. Jag behöver hjälp, och de går kanske till läkare och få psykologhjälp och sådär. Men då menade den här polisen också att vi måste också försöka vara proaktiva. Alltså det här kommer att ske om man inte hjälper folk som... Och det, jag blev så, för man blir så arg när man hör det här.
Ja, men alltså, jag gick en utbildning för Interpol där det handlar om att jaga de här på nätet.
Ja.
Och då är det ju så, det pågår under många, många år att försöka liksom fånga in de som egentligen bara sitter och chattar och skickar de här bilderna fram och tillbaka där man egentligen inte... Liksom, det är ju tillräckligt illa att man diskuterar, man delar bilder, man delar historier, man delar berättelser. Men där skulle man ju behöva lägga in så mycket mer resurser, för de sitter ju, man kan ju liksom hoppa in i de chattarna och chatta med dem. Fick vi göra där på utbildning, vi fick ju sitta och chatta med dem för att kunna liksom, så här, och då ska man ju skapa förtroende och sen ska man bygga upp det för att sen försöka se var de är någonstans och... Otroligt intressant, men det skulle behöva så många fler som kunde göra det. För att, som sagt, det är ett väldigt tungt och ett arbete som tar tid. Och i och med att vi har, att det ser ut som det gör i världen idag, så är det ju utbildningen var ju tillsammans med FBI och de har ju liksom, de har inte hur mycket resurser heller, som helst heller.
Nej.
Men det krävs ju ett enormt samarbete.
Och ibland känns det som att det är liksom en brunn utan botten. Jag kommer när jag var programledare för Efterlys, så la vi ut någon sån här på en sajt. Liksom, någon, ja, någon ungdomssajt. Liksom. Vi bara hittade på ett namn, Nathalie 14. Nej, men alltså, vi hade knappt lagt ut det först det kom med.
Nej, precis.
Och man blir helt mörkrädd. Man vet ju inte hur man reagerar kring vissa saker som polis. Jag vet, det finns en rädsla kanske när man kommer som ung polis. Man har inte sett en död människa, man har inte sett det. Och sen jobbar man med de ärenden som du berättar med barnpornografibrott och sånt där. Och hur har det varit för dig liksom att på något sätt, man måste ju formas om i det här att titta på sånt här till exempel. Du sa en del frågor, klarar man det? Och då sa jag så här, nej, man klarar inte, sa du. Och på vilket sätt menar du då? Att man
nej,
inte
men det jag menar är någonstans att säger man att man liksom skulle vänja sig vid det eller tycker det var okej, så innebär ju det att alltså, då är det ju något som är fel. Det är klart man klarar sig, men jag blev enormt påverkad för att vi har tre döttrar. Och under den här perioden så alltså man blir, eller jag blev i alla fall lite paranoid och konspiratorisk och orolig på ett helt annat sätt utifrån vad som faktiskt kan hända. Och det var faktiskt min man som sa att nu får du jobba med något annat ett tag. Och jag tror att alltså jag förändrade kanske lite grann. Jag är ingen arg person och jag, trots allting som jag har sett och allt jag har jobbat med, så tror jag fortfarande på goda intentioner och att man gör val utifrån att det är det enda valet man kan ha, även om man är förövare, så kan man inte bättre än det man då presterar. Man behöver hjälp eller man, och det liksom är min livsfilosofi och jag vill att det ska fortsätta vara så. Och jag kan anta att min man då någonstans började känna att jag kanske svajade i min liksom livsinställning och tyckte att jag skulle göra något annat ett tag.
Men det där är ju väldigt intressant, för jag tror många frågar en polis, ja, men tar du med dig jobbet hem och sådär, men här i det här fallet så kanske man tar med sig hemmet till jobbet, och för man är ju i den situation man är i, till exempel man har 3 döttrar och sen sitter man och utreder brott som rör kanske flickor som är, det är klart att man tar med sig det emotionella hemifrån till jobbet också.
Ja, men så är det ju i det här, alltså någonstans tanken som ändå var det att otroligt många ändå blir, det är ju någon i deras närhet som förgriper sig på dem. Mm. Eller hemma hos någon kompis eller liksom, och det är ju där, det går inte att, alltså så är det ju lite grann egentligen med våld i den här relationen också när man utreder det. Alla kan sätta det i relation till någonting. De flesta känner någon som lever i någon form av relation.
Mm.
Så redan första raden i anmälan så är det så här, ja men i en relation, då börjar ju redan tanken snurra igång.
Mm.
Och då tar det ju lite grann av ens själ lite grann när man jobbar med den här typen av ärenden.
Mm.
Så att säga att man inte är berörd eller att man inte blir påverkad, det tycker jag är fel. Sen behöver man inte hamna i ett läge att liksom påverka en så att man går under. Eller, jag kan ju liksom addera det till min erfarenhet.
Mm.
Och sen som polis har man ju så mycket erfarenhet som man ändå inte skulle vilja haft.
Nej.
Så, att det är liksom, så de är ju där ändå liksom, ja. I den där banken som man ändå har. Liksom.
Väldigt intressant, för att det får ju så mycket som du inte vill ha. Liksom.
Ja.
Men det är också, tycker jag också rätt intressant hur mänskligt det är att kunna bearbeta. Oftast om man är frisk och är mogen att bearbeta också, så går det att hantera.
Ja, men också om man liksom har en kanal att bearbeta då, om man har någon möjlighet att göra det och att man kan liksom diskutera det, för att det kan man väl bli lite frustrerad ibland om man, folk slår upp tidningen och tänker att det här är det värsta som har hänt.
Mm.
Så vet både du och jag att det där var inte det värsta som hade hänt.
Nej.
Det ser annorlunda ut.
Ja, precis. Nu tänkte jag att vi skulle höra lite, du har ju pratat om din bok här, vad är det för bok? De flesta som vi har haft som gäster som har skrivit böcker har ju skrivit romaner, alltså ren fiktion helt enkelt. Då. Mm. Men det här är inte riktigt...
Nej, jag började ju, 2016 kom jag ut med en roman faktiskt, en skönlitterär roman, I lagens famn, som jag då trodde var en bok som handlade om våld i nära relation i polismiljö.
Mm.
2017 så kom ju MeToo.
Just det.
In över världen. Och då började jag ju förstå att det jag hade skrivit var en MeToo-bok.
Okej.
En skönlitterär bok om MeToo. Jag var ju med och initierade polisens upprop.
Vad hette det?
Det hette Nödvärn.
Mm.
Jag startade ett och Meta Broddare startade ett annat. Och jag startade mitt med hjälp av Maria Larsson som inte är polis och inte jobbat inom polisen. Meta Broddare är ju för detta polis.
Mm.
Men vi satte ihop våra upprop ganska fort och det började rassla in vittnesmål. I samband med MeToo-resan, om man nu säger så, så föddes väl en tanke att kanske skriva den riktiga MeToo-boken. Det som jag ändå, för min skönlitterära berättelse, var ju sekvenser av händelser som jag hade liksom tagit till mig under mina år som polis.
Mm.
Och så gjorde jag en fiktiv historia av dem. Men nu vill jag berätta den riktiga historien. Och jag fick ju ett förlagskontrakt och där jag skulle berätta egentligen min polishistoria. För det är också det som är anledningen till att jag hamnade där jag hamnade och mina varför. Skrev den och när jag hade skrivit, jag ska inte säga halva boken, kanske en tredjedel av boken, så kom väl till det stadiet att det krävdes någon form av granskning, så att det inte bara skulle bli en avhoppad gnällig polis som talade om att saker och ting inte var som det skulle.
Just det.
Vi behövde liksom få in någonting mer. Och då kom jag i kontakt med Lisa Bjurvald som hade höll på med ett avsnitt av För kalla fakta. Och kontaktade mig. Och där fick jag en snilleblixt. Hon var skänkt från ovan. Jag frågade henne om hon ville vara med och skriva boken. Och det vill hon gärna.
Mm.
Så hon hoppade in och har ju skakat om och skramlat runt på allt som hon kan hitta för egentligen bekräfta min historia.
Mm.
Så att boken är uppbyggd utifrån att jag berättar min historia egentligen från första dagen jag klev in på polishögskolan. Det som jag har sett, det jag har betraktat och mina reflektioner kring det. Och Lisa har granskat och gjort ett journalistiskt grepp på det. Med statistik och intervjuer.
Mm. Och vad ger det här vid handen då? Men om ni vill blanda då dina personliga upplevelser och den här statistiken och den här researchen som Lisa har gjort. Vad kan man säga?
Ja, men det man kan säga och se, det är ju att det är en destruktiv miljö. Att det är en tystnadskultur inom polisen. Mm. Och att egentligen så finns det inte utrymme för alltså kvinnor. Den här, vi har ju byggt den på alltså sexuella trakasserier och tystnadskulturen som är lite från MeToo. För de också handlar om de sexuella trakasserierna på olika arbetsplatser.
Mm.
Men där man ganska snabbt kan se att åtal mot polisen läggs ner, om det ens växer åtal, utredningarna läggs ner fort, så fort det är en polis inblandad.
Gällande just sexuella trakasserier?
Ja,
då,
alltså sexualbrott.
Mm, sexualbrott.
Exakt, för det är det vi har tittat på.
Just det. Mm.
Vi har ju också poliser som har förgripit sig på civila och där vi kan se samma mönster. Vi kan ganska lätt se att de utsatta inte får samma stöd som förövaren. Och att man... Alltså det finns en bestraffningskultur utifrån om man säger ifrån och beter sig illa. Så, och då är det inte förövaren som har betett sig illa, utan då är det ju den som har talat om att det har hänt någonting. Och då har vi ju hela det här, egentligen om vi tänker sig MeToo, så har vi ju allt ifrån liksom tafsningen på rumpan på julfesten, som inte är okej. Det är ju ett sexuellt ofredande som i rimlighetens namn skulle ha blivit en utredning.
Mm.
Men då stannar det vid att chefen antingen bara säger att ja, men det var ju på fyllan och det var på julfesten.
Just det.
Möjligen i vissa fall så har det blivit någon form av där förövaren har fått ett litet finger, så aj, så där får du inte göra. Men om samma person hade stövlat in på polisstationen och sagt att det hade hänt, då hade det ju blivit en förundersökning.
Mm, jag fattar. Och det här är ju väldigt, väldigt intressant. Men vad finns det någon konklusion här? Varför är det så här då? Har du några tankar kring varför det är? Är det den klassiska bara liksom att jag anmäler inte, för då vet jag att det är jag som blir uthängd, så att säga? Om jag säger att chefen tog mig på brösten eller tafsade på mig.
Ja, men det finns säkert massor med randiga rutiga skäl till att det har blivit så.
Mm.
Jag får ofta frågan kring kårandan till exempel.
Mm.
Som kan både vara positiv och destruktiv utifrån om vi håller ihop och i den här subgrupperna som vi pratade om.
Just det.
Liksom, om det får födas dåliga beteenden där och ingen får insyn, ja, men då blir det ju en dålig grupp.
Mm.
Och det är väl här lite som gör att det liksom får fortgå på något sätt.
Mm. Ja, jag har vissa erfarenheter just sexuell, men just det var en tjej, hon har varit gäst i podden och vi hade det som case lite när jag var lärare på skolan, att det varit en utfrysning. Hon anmälde en kollega på Norrmalm.
Mm.
Och helt ny, ung tjej. Alltså, jag var med i den. Alltså, jag hälsade inte på henne när hon gick förbi.
Nej, och det är precis det, och det är också en av delarna liksom i boken, att det blir så himla starkt och det blir så himla utanför.
Mm.
Alltså vi har ju pratat med de som har fått, de har valt att sluta, flyttat på sig. Liksom, och där man inte, det som blir så konstigt och så svårt att förstå, det är ju det här att det inte gäller samma sak inom polisen som utanför polisen. Man utreder liksom själv på något sätt.
Men det
innan.
Blir något form av hyckleri helt enkelt.
Exakt, och man har någon slags förutredning innan man har en utredning.
Ja, jag fattar.
Sen är det ju så, det är också svårt att förstå det här när jag pratar om att det är liksom en socialt, att tilliten är socialt låg, eller att den är låg tillit, och att den är, att man går runt och är lite rädd. För om du är rädd för att någon ska tafsa dig på brösten när du är liksom bara på jobbet, ja, då kommer ju inte du vara ditt bästa jag.
Nej.
du kommer antagligen kanske göra dumma saker på jobbet för att du egentligen går runt och är liksom
stressad
och panikslagen. Vi har ju alltså de som har blivit liksom våldtagna på jobbet. Det och det egentligen inte har hänt egentligen speciellt mycket.
Det är sant. Mm. Vad heter din bok?
Gärningsmannen är polis. Mm.
Och att det finns gärningsmän som jobbar som poliser är ju ingen egentligen nyhet. Alltså. Vi har ju någon form av tvärsnitt. Och vi har ju riktiga kokon som har blivit poliser. Mm. Som slinker igenom de här egentligen ganska noggranna kan man tycka. Då, ansökningsförfarande och testerna man ska göra och sådär. Men ibland så... Jag vet en person som jag hörde då tafsade på en tjej. Jag jobbade inte där då på någon fest. Men han är ju kvar.
Mm. Och sen är det ju skillnad. För det är ju så också att om du är omtyckt, alltså av liksom kollektivet omtyckt, så får du ju bete dig lite sämre.
Just det.
Än om du inte är lika
och
omtyckt.
Och det var väl en klassisk MeToo-grej lite också.
Absolut. Mm. För det är också så att om det är den här liksom lite knepiga typen och den beter sig, då är det så här, ja men då gör vi vad vi kan för att den inte får vara där. För det är klart att det finns olika nivåer för vad vi tycker om. Och den ena är ju att vi tycker om personen för att den, ja men som sagt, kollektivet tycker att den är bra. Mm. Alternativet att den sitter på en position som är oantastlig.
Mm.
Alltså att du har en chefsposition eller att du på något sätt har väldigt många runt omkring dig som skyddar dig. Liksom det här skyddsnätet.
Jag tycker vi kommer tillbaks lite till det där vi pratade om innan. Och man pratade lite om den här vänskapskorruptionen och som tyvärr finns inom polisen och som har funnits ganska länge. Jag vet att jag har påpekat vid något tillfälle att en polis som jag åkte med var extremt lat. Och gjorde saker på tjänstetid som, det finns ju, man säger choxa, det kan man göra någon gång. Det är ett sånt polisslanguttryck att man, jag måste göra ett chox. Och det innebär att man smiter in, förr var det att man skulle gå på banken för det fanns ju liksom inga appar eller något sånt där. Jag måste smita in på banken så länge, ja det tar 10 minuter och det är ett chox liksom. Men när choxen blir liksom... tar över ens tjänstetimmar, då tycker jag att det, då gick jag till min chef så att det här funkar inte, jag kan inte jobba med någon som typ hänger tvätt på arbetstid eller säljer bingolotter liksom. Nej men du vet, om man jobbar länge tillsammans och någon är chef och de är polarna polers liksom, då händer det inte så mycket.
Nej, och det är kul. Alltså, jag har glömt det där också. Det är kul att du säger det. Men, ja, jag hade ju också någon sån som så här, det skulle gå så ut med hunden och det skulle skjutsas barn. Och det skulle göra. Men det är också något jag nämner i boken.
Mm.
Det här liksom, var det är okej. Och då är det mer utifrån, jag pratar om gratisätningen till exempel. Liksom att man åker och får en gratis hamburgare någonstans.
Och det finns också ett namn för Parisa.
Ja, det hade vi det, jag känner inte igen.
Nej, men det är lite äldre uttryck. Men att Parisa var till exempel, farsan Parisade ju då.
Ja.
Så han gick ju på linje på Maria, då gick de en linje.
Ja.
Då skulle bara gå om de gatorna liksom, det var din linje. Och på din linje fanns det säkert en restaurang. Så gick du in och då bjöd de på mat och det var Parisa då. Men jag vet inte om det var, inte var godkänt på den tiden, var det säkert inte, men... Men det var många som parisade då. Men det är ju borttaget.
Ja, men det här, och den här liksom, var går gränsen och hur, länge, hur långt kan man gå? Det är väl mest den diskussionen som är intressant. Mm. Och det är ju egentligen samma med tjocksandet. Eller att skjutsa en kollega.
Mm.
När och var kan du göra det? Och är det något du ska göra?
Men jag tänker på det här metooandet då. Alltså nu när jag säger det som verb så menar jag liksom tafsandet. vad... För det fattar man ju. Alltså, fråga snubbar liksom så här. Tror du att det är populärt att du tar en tjej mellan benen på kommande julfest liksom? Ja, men då kommer ju 99,9% säga så här. Nej, jag tror att det är obra liksom. Men ändå så är det ju...
Och det där är jätteintressant att du säger det på det sättet. För det är lite samma sak som vi får liksom reflektionen ifrån... Man ville kanske ha en replik från polismyndigheten eller så här, när vi nu går ut och säger att det här är ett problem inom polisen. Mm. Man behöver jobba med det här och vi ser det som alarmerande att det faktiskt finns.
Mm.
Så säger man ju från polismyndigheten att ja, vi accepterar inte någon form av sexuella trakasserier på vår arbetsplats. Ja, okej. Var det ett så fantastiskt uttalande?
Nej, det känns som...
Det känns liksom inte som att man har tänkt till eller att man är personlig utifrån att vi förstår att det är ett problem och att det påverkar. För det är klart att det finns inte en chef, inte en arbetsplats som skulle säga att vi tycker det är lite okej med sexuella trakasserier på vår arbetsplats.
Nej.
Mm. Och det är ungefär på samma tema som du säger med tafsandet på julfesten.
Mm.
Därför behöver man ju liksom attackera det på något annat sätt.
Ja.
Och kanske adressera det på ett annat sätt.
Hur tror du att man skulle behöva adressera det?
Ja, men för det första så tror jag att man behöver adressera det utifrån att man inte liksom vet egentligen vad det är för någonting. Att det är en större öppenhet och en större liksom diskussion kring det.
Mm.
Och jag kan fatta, jag tycker inte att det är fel att man säger att man inte tycker det är okej. Däremot så tror jag att som chef, i det här fallet rikspolischefen, så behöver han visa på att han har ett större intresse av att det här inte ska få förekomma. Och att han också tar rollen som pappa, om vi nu säger så.
Mm.
Att det krävs att man kan lita på honom. För det är också så, om man litar på honom, då kommer också fler att göra mer saker tillbaka.
Just det.
Nu är det alldeles för långt avstånd. Och det var lite det som hände under MeToo. Att vi erbjöd en direkt access till 5000 nästan 5000 polisanställda.
Mm.
Där vi sa att det är ju så här, det är klart att ni inte kan kommunicera med 5000 personer, men vi finns här och vi kan kommunicera egentligen vad som helst, för det är ju också ganska nytt, så det är inte så att det går liksom quick fix säga hur vi ska göra.
Nej, nej.
Och då säger man att nej, men vi åker runt och pratar lite med polisstationerna. Så då säger de hur det är.
Mm.
Och då är det ju så, både du och jag vet att kommer rikspolischefen till polisstationen, då är det ett ganska preppat möte.
Ja, men det känns stift redan innan han har kommit.
Exakt, det är inte så att det liksom, du bara kan glida runt där i dina cykelbyxor och käka matlådan när han kommer. Utan hela stationen ska ha blå uniformen på sig och man har köpt in tårta för kalaset. Så det är ju inte så att det liksom, och man skickar gärna fram en talare som är vältalig och nyanserad.
Mm. Jag tänker på, jag menar, jag brukar skoja och säga så här, jag är en väluppfostrad 60-talist. Men jag undrar ibland så här, om det här är, jag tänker på de olika generationerna då. De unga poliserna som kommer ut nu, de är ju liksom, ja, men de är ju 90-talister och några snart är ju 00-er liksom. Eller de kanske de redan är.
Ja, men det borde de nog vara.
Ja. Åh, herregud vad tiden går. Tror du att det ligger skillnader i våra generationer hur vi beter oss?
Jag tror att man alltid haft de diskussionerna. Så att de före dig och mig hade det poddats för 30 år sedan, så hade de suttit och sagt så också.
Mm.
Och det jag kanske kan... Jag hoppas väl att det finns en större öppenhet och en större benägenhet att prata om det.
Vi pratar ju om mycket, mycket mer saker än vad vi gjorde.
Exakt, till exempel som våra föräldrar som inte pratade ens om vilket yrke vi skulle ha. Så att det är klart att vi pratar precis mycket mer. Men i samband med MeToo så var ett kanadensiskt tv-team här i Sverige. Och pratade just om jämställdhet, för att Sverige skulle ju vara ett så jämställt land.
Ja.
Men det man egentligen liksom kan konstatera, det är ju att vi är bra på att prata om det.
Mm.
Vi har också mycket ord för det. Vi är också väldigt liksom, verbala kring just ämnet.
Vi älskar väl att visa upp oss som också det goda exemplet.
Exakt.
Liksom. Ja.
Sen börjar man gräva i det, så kanske det inte alls ser riktigt likadant ut. Det jag tror, utifrån generationens sätt, så tror jag att det är klart, ju mer man öppnar upp och faktiskt talar om att det finns, om man har möjlighet att diskutera det, så kommer det att liksom välta över så småningom. Men jag tror inte vi är där än.
Mm.
Men jag hoppas att man, alltså jag tror att MeToo absolut ändå har gett, eller jag vill tro att det har gett möjlighet till att säga ifrån, just eftersom det finns en definition.
Mm.
Sen i samband med MeToo så kom ju det här med visselblåsare, och det är ju också den diskussionen. Nu börjar man ju faktiskt säga att men det kanske är viktigt med en visselblåsare. Mm. Det är viktigt med en person som säger ifrån.
Just det.
Och att vi också är lite snälla mot den personen.
Ja.
Så ser det ju inte ut.
Det är liksom, det är så stort på något sätt, och det känns så ogreppbart, för att det liksom finns fast det inte syns.
Mm.
Det är ju det som är svårt ju, att för det här har ju alltid funnits och kanske funnits ännu mer, eller det, vi vet inte riktigt. Det är allt som inte är anmält och där man inte har sett till och så vidare.
Och det är klart, alltså precis som du säger, jag tycker fortfarande det är väldigt svårt, för jag tycker att det är en sån kompakt tystnad och det plockas upp och det diskuteras, och egentligen alla får en lite så här obehaglig känsla i magen och tycker att det är lite jobbigt när diskussionen kommer på tal. Ändå är det lite grann som att man bara så här, det är lite som covid. Vi väntar på att det går över och sen så är vi... Vi får ett vaccin och så är vi klara.
Ja, oh, gud vad skönt det hade varit.
Att det är lite så, det är liksom så här, usch vad jobbigt det är.
Nej, men det är lite nästan som så här, som... Nej, gud vilket dåligt exempel. Men lite så här som när man, som blommor och bin på när man var liten, att man måste prata om det här liksom. Åh, gud vad jobbigt, så ska biologiläraren, vi vet att det där finns, att någon håller på att ta varandra på grejen och så blir det barn. Och så. Men alltså, men nu är man i vuxen och sen ska man prata om de här grejerna som händer, och jag tror att det är svårt för många alltså.
Ja, men det som är, alltså jag upplever att det är så stor skillnad på liksom alla olika roller när man säger som inblandade i det. För vi har dem liksom, vi har ju den utsatta och så har vi förövaren.
Mm.
Och så har vi vissa av de utsatta blir ju offer.
Mm.
Liksom de här som bara liksom hela deras liv och tankemönster, de är helt liksom dränerade av det här att det har hänt.
Mm.
De är utsatta på något sätt, är ju ändå så här, ja men vi är utsatta men jag ska försöka ta mig liksom framåt. Om man nu får göra någon form av skillnad på de här på två. Men sen har vi ju de här som typ förnekarna. Som bara lallar runt liksom och så här, ja jag hör vad du säger och vi vill inte ha det, men kan det verkligen stämma? Kan det verkligen vara så? Mm. Är det inte att hon eller han eller si eller så överdriver? Mm. Och så behöver man liksom inte riktigt att ta tag i det. Och så nöjer man sig på arbetsplatsen med att skriva någon form av riktlinje eller checklista eller någonting. Så här, händer det här så trycker i ruta A och så pratar vi lite med han som har gjort det och sen är vi nöjda. Så det känns som att man liksom ska, man ska igenom det så snabbt.
Mm.
Jag tror inte att det går att göra det snabbt. Jag tror inte heller att liksom, för mig handlar det jättemycket om man nu tänker sig på en arbetsplats. För det är klart att vi inte kan ha fullständig nolltolerans. Det tror jag inte riktigt på.
Mm.
Det kommer alltid att komma, precis som du själv sa. Det kommer liksom komma in de som inte kan bete sig eller som kan uppföra sig. Men om man tänker sig utifrån ett ledningsperspektiv så behöver man ju vara intresserad av liksom den geografiska trenden, om vi nu säger så.
Mm.
För om det är så att det händer och man får in någonting på en arbetsplats, då måste man börja fundera på hur kan det komma sig här? Är det liksom beteendet i grupp som är fel? Är det en individ som är fel? Och behöver vi liksom coacha det här gänget lite grann rätt på spår? Så att jag tror ju mer på, istället för att liksom, det är klart att man ska utreda den enskilda händelsen, men som myndighet och organisation behöver man ha en trend på var någonstans händer det här och varför händer det just här. Och den bevakningen behöver ju vara. Den kan ju liksom flytta sig på i landet. För det är också så att jag tycker också att man har ett ansvar för förövaren. För det är inte så att man bara kan flytta bort förövaren.
Nej.
För den personen kommer ju då flyttas någon annanstans. Och kan han inte uppföra sig, då behöver han ju hjälp att uppföra sig.
Mm.
Och då har man det ansvaret också.
Sen är det så svårt tycker jag. För det är så här, det är ju det här, du berättade om när man läser en anmälan så här, i nära relation. Mm. Och vi är, ibland när man jobbar med folk så, man får sån jävla vibe. Alltså jag menar inte, det behöver inte vara liksom alltid någon, mellan, något sexuellt eller något sånt där. Men ibland så kan det ju bli det, att en tror det och...
Mm.
Och det är det här mänskliga, biologiska som bara knasar ibland liksom. Och
det är lite kul, för att det är ju så, det är ju extremt, Alltså jag brukar beskriva det som att det finns ofta en, de man jobbar mycket med och det liksom funkar, då finns det ju en intimitet emellan.
Mm.
Men den behöver ju inte alltid vara sexuell.
Nej.
Den behöver inte heller förväxlas som sexuell. Så likväl som att andra kan titta på liksom ett par och så bara, gud, vad är de där för egentligen? För det har vi nog alla varit med om. De här som bara, det bara klickar och bara funkar och det är liksom sånt jäkla flow. Så det är också så att i den relationen, även om det finns den intimiteten, så får inte det innebära att den andra kan gå och ta den mellan benen.
Nej, 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 absolut.
Så det finns ju liksom både utifrån sett men även i liksom den lilla konstellationen. Ja. Så får man inte missta sig, för det är, så fungerar det ju överallt. Jag menar, tycke uppstår, så måste man testa. Liksom.
Mm.
Är den ömsesidig?
Ja,
finns den? Liksom? Det är ju ingen skillnad här.
Jag menar bara att det är jävligt svårt.
Ja, jag håller med, ja, jag håller med det. För jag, men det är klart jag...
Alltså, av egen erfarenhet. Då. Ja. Men alltså rent...
Ja, men det är ju väldigt speciellt. Jag tror att det, alltså det är otroligt svårt att beskriva liksom timme ut och timme in i en bil dygnet och dag och natt. Och, alltså det är klart att man kommer varandra otroligt nära.
Mm.
Men det gäller ju att hålla koll på vad det är
precis.
För nära.
Som man... egentligen är det också ganska lätt. Men ibland är saker och ting mycket lättare i teorin. Nej, men sen ibland, ja, men det här med, till exempel jag kommer ihåg en gång vi stoppade en bil som körde ganska, ja men lite för fort och lite sådär. Kanske inte körde mot rött eller någonting, men vad är det här? Kör så här snabbt på Kungsgatan, stoppa. Nej, men det var en kollega som var på väg in till jobbet. Och det är ju självklart, jag vet ju precis, och vi säger nu att han hade kört mot rött, vilket, men det var inte det. Men då är det klockrent liksom. Och jag får inte ens ge rapport eftergift för att han är polis och sådär. Så, men i det här fallet var så här, men hur kör du? Ja, tja, är det du liksom? Och jag lät honom åka. Jag tänkte bara, det var... Men plötsligt händer det någonting mänskligt där som är... Och det bara sker, och vi pratar om att saker och ting ibland går lite för fort och sådär. Och sen så åkte han iväg. Jag kommer inte ihåg om han kört över någon heldragen linje eller vad det var. Det är väldigt, väldigt länge sedan. Jag var väldigt ung polis. Och det händer för att man är människa där och då och beter sig och inte tänker då så här, ja men vänta nu, körde han över heldragen, jag får inte ge en rapport eftergift och sådär. Men så är det bara, men tjena och lalala. Och där är det ju liksom ett problem.
Ja, och det är ju inte, jag menar, det behöver inte vara enkelt. Man behöver inte säga att det ska vara enkelt.
Nej, nej,
däremot så är det
ju
sånt som måste liksom diskuteras.
Ja.
Alltså som måste lyftas upp på något sätt.
Jag berättade ett case om en riktigt dålig polis. När jag var ju lärare 2 år på polisskolan. Och en polis som gjorde ett jävligt dåligt ingripande. Och jag frågade vad jag tyckte att man skulle göra med den här polisen. Ja, men avsked var väl egentligen, tyckte alla. Och sen berättade jag att det var jag som hade gjort det här ingripandet. Det var inget... det var ett dåligt ingripande. Mm. Vilket alla poliser har gjort någon gång. Och jag tror att de blev ganska förvånade över att jag hade gjort ett så pass dåligt ingripande. Men det var nyttigt också, tror jag.
Mm.
Att, och sen gör vi... Ibland gör vi fel. Och vi har haft exempel i podden också, poliser som har berättat om riktigt dåliga ingripanden som blev fel.
Mm. Ja, men alltså, det är väl klart att det är mänskligt. Men vissa saker kan inte bli fel. För jag menar, nu håller vi på att glida lite isär. Att ta någon mellan benen kan ju inte bara råka bli så.
Nej, nej, nej.
Så där måste man vara väldigt tydlig. Det kan inte bara råka bli så att jag liksom sexuellt förgriper mig eller trakasserar någon.
Nej.
Och det är ju liksom lite där det slirar någonstans, att om man tillåter en viss typ, var går gränsen för vad som är tillåtet utifrån liksom, ja men då är vi lite grann inne på liksom julfesten, ja okej, är det okej att göra det för att du har druckit väldigt mycket alkohol, för du hade inte gjort om du inte hade druckit alkoholen, men för den utsatte så är det ju liksom, spelar det ju ingen roll om du var packad eller opackad.
Jag tycker det var väldigt intressant det du nämnde om att hur pass allmän populär man är liksom. För att det är så, men vadå, hur bra stämning sprider inte den snubben, och hur han är ju så nice för övrigt, och det kan ju och det är verkligen sant.
Också ifrågasättandet där, för det var ju lite som vi också sa liksom, när vi lämnade över alla de här nödvändsberättelserna till rikspolischefen.
Mm.
så var det ju lite grann så här att, och då var det Dan Eliasson, det var inte Anders, utan
nej.
Alltså det här kan ju vara någon du tycker väldigt, väldigt mycket om, som är förövaren.
Mm.
Någon som du har väldigt, väldigt nära dig.
Mm.
För det kan vara en person som jag också tycker väldigt mycket om.
Absolut.
Men kan man inte bete sig så måste det få konsekvenser. Det kanske måste liksom rulla lite i huvuden. Det måste göra lite ont om du inte kan uppföra dig.
Mm.
Även om jag tycker om personen i fråga.
Mm.
Och den blir så viktig att förstå det. För det går inte så här, och då sa han så här, men jag har koll på min grupp, säger han. Och så typ liksom gjorde man gestikulerade med armarna.
Mm.
Och så här, ja fast om alla säger så. Ja, det är någon annan, det är inte i min grupp. Ja, men vem är det då då?
Mm. Men det är de kraven vi ställer också på våra poliser när vi säger så här. Det kan vara lite en konstruerad situation kanske när man är på intervju. Jag vet inte, de gör säkert bättre än det i mitt exempel som kommer nu. Men det kan vara så här, om du ser din granne, han låter sin son köra in bilen i garaget varje dag. Men sonen är ju bara 16 år.
Mm.
Han har ingen körkort. Vad gör du då? Ja, jag vet ju att ja, men du känner din granne. Ni är väldigt bra kompisar och ni spelar liksom tennis 2 gånger i veckan.
Mm.
Nej, men jag kommer absolut säga att det här är, det, så får man inte göra. Nej, men han skiter i det. Han säger att han ska ändå börja övningsköra här om något år. Och så här. Men då kommer jag anmäla det här. Jag kommer göra en polisanmälan. Och man, du vet ju precis vad du ska säga på den här intervjun.
Såklart.
Och det är ju precis här vi är sen.
Mm.
Det vi krävde av dig då på intervjun så att säga. Men nu snäpper vi upp det ett steg till. Nu är du på jobbet liksom. Man tycker att man borde kunna klara av det.
Mm. Och det är ju, jag tänker ju liksom att det där etiska, för det är ju både ett juridiskt etiskt dilemma som man hamnar inför, men också behöva liksom, det behöver man ju fundera på. Det behöver man traggla mycket, mycket mer. Jag hade väl också någon sån där på intervjun, jag kan inte riktigt komma ihåg, men det var någon frågeställning liksom man skulle ställas inför.
Mm.
Men jag kan inte uppleva att vi någon gång pratade om det på polisskolan.
Mm.
Där har det ju ändå blivit liksom bättre, att man för de här diskussionerna på ett annat sätt. Så det är väl en fördel, men de etiska dilemmana, de pratade vi ju inte om då.
Mm. Nej. Nej, men vi körde, när jag, i alla fall när jag var lärare där, så körde vi den här etiska.
Ja, men det är bra att höra.
Och det caset som jag berättade, det var just att jag inte anmälde en kollega för ett brott. Och det är en helt annan historia. Men i alla fall, det var då.
Mm.
Men det var i alla fall väldigt intressant att sätta de tankarna i blivande polisens huvud, att det här är också, som du säger, både ett, liksom ett lagtekniskt och ett etiskt problem, för det är då som det blir trubbel lite i våra huvuden. Mm. Och det är därför som jag tror att det här är lite knixigt. Ja, Kerstin, det här är så, det är så spännande att höra här, och jag ska läsa din bok också. Ska
det är
jag
klart
göra.
Du ska. Mm, båda kanske.
Ja, kanske ska sträcka mig så långt och läsa båda. Jag tänkte att vi skulle prata lite mer om det här i Patreon-avsnittet.
Mm.
Men innan vi lämnar lyssnarna här i det här avsnittet, så tänkte jag att vi skulle givetvis runda av med lite polisfilm.
Mm. Spännande.
Hur ser du som ändå har varit många år i yrket liksom, när du kollar på polisfilmer?
Ja, jag är ju en dålig representant för polisfilmer. Jag tittar sällan på polisfilmer, jag läser sällan polisböcker.
Du skriver dem bara?
Jag skriver dem bara. Nej, men alltså jag tycker om att titta på svenska polisserier.
Fast det kanske är där man ser de flesta liksom tabbarna.
Ja, men det kanske man gör. Jag försöker ändå kanske att bortse från det. Jag är inte superkritisk när jag tittar på dem.
Nej.
Utan jag tycker att det är liksom historien som man ändå kan känna igen. Kanske man inte alltid kan känna igen om man ser en amerikansk eller ser någon annan. Utan det finns otroligt mycket igenkänning där också. Och försöker att inte vara så kritisk. Jag förstår att det är för tittarens skull. Jag förstår att det är filmiskt kanske inte möjligt att göra vissa saker.
Nej.
Sen vet jag, många har ju polisrådgivare. Och det kan man se ibland och kanske inte ibland. Så jag ska inte säga att jag inte har tittat på några. Men jag tycker att de flesta svenska ändå är helt okej.
Och om du skulle tipsa om någonting som du tycker är lite extra...
Ja, men jag tycker om Beck-filmerna.
Ja.
Mm.
kör vi det. Mm. Beck. Stort tack, Kerstin. Vi har varit inne på ett ämne som är väldigt, väldigt stort. Mm. Men också väldigt spännande och intressant. Och det ska bli kul, citat och kul. Men i alla fall se utvecklingen. Se om, ja.
Om det blir någon utveckling.
Om det blir någon utveckling. Mm. Vilket jag hoppas och tror att det blir. Mm. Men som sagt, vi pratar lite vidare i Patreon-avsnittet.
Yes.
Tack.
Tack snälla.
Tack så jättemycket för att du har lyssnat på ytterligare ett avsnitt av podden Snutsnack med mig, Hasse Brontén. Vi finns på Instagram och Facebook. Bli gärna Patreon och ta del av det extra bonusmaterial som man får lyssna till där. Plus lite annat. Annars får du givetvis avsnitten varje vecka, varje tisdag. Så vi hörs nästa, hoppas jag. Ha det fint. Hej då.